Det är riktigt. Ja, okej. Okay. Vill du ha
det? Det här är Della Hurston. Mm.
Mm. Är det långa blodet för mig? Nu.
Della Hurston.
Den här gången gick jag inte på det. Vad heter välkomna till Della Hurstory, podden tack. Om kvinnohistoria.
Mm.
Podden vi önskar inte skulle behövas.
Just det.
Jag tänkte att börja med som vi alltid börjar i traditionen, genom att ställa en fråga.
Ska vi presentera oss? Nej.
Ja, förlåt. Jag heter Jonathan Unge.
Det var så vi alltid började, men det är inte så vi alltid börjar såklart.
Vi brukar väl inte presentera oss i början av varje avsnitt?
Nej.
Eller, nej.
Nej. Ni vet vilka vi är, eller? Om inte annars så står det säkert på beskrivningen av avsnittet, eller?
Vilka vi är?
Ja.
Ja, ja, det tror jag nog.
Googla oss, fast det går ju inte då. Men vi har inte sagt om namn.
Nej, just det.
Nej. Okej, då går vi tillbaka till den här traditionsenliga frågan som vi alltid börjar med.
Mm.
Vad har Katarina tror hon heter. Ja, Catherine Zeta-Jones, Sofia Vergara och Jennifer Lopez gemensamt. Och innan du svarar på den så vet jag att de har supermycket gemensamt.
Ja, men är det att de är från Latinamerika?
Ja, det är samt en sak.
Jaha, det var inte det.
De är också liksom skådespelare och begåvade.
Oj, jag tänkte på pattar och mens. Ja. Och
pattar och mens. Det är... Ja. Alltid mer än ett steg bort, va?
Det är så långt din näsa räcker när det kommer till sådana lekar.
Inte Latinamerika, vad kan det vara då?
Vem ska bort? Var inte det något som de hade?
Jo. Vilka var de då? Catherine Zeta-Jones?
Sofia Vergara,
ja.
Och Jennifer Lopez.
De är fortfarande den vanliga tjejen från gatan, från kvarteret.
Snyggt.
Det är väl bara en av dem som är...
Ja, precis. Och Vergera. Svaret... ni hade alla rätt.
Uh-huh.
Men det svaret jag var ute efter var jo, de har alla porträtterat Griselda Blanco. Och det är alltså Griselda Blanco,
Griselda Blanco.
Vi ska tala om.
Det låter som en Disney-karaktär.
Griselda Blanco?
Mm.
Det kunde vara någon i Frost.
Alltså en gris. Så,
någon i Frost?
De heter ju Anna och Kristoffer i Frost.
Jaha.
De har ju helt vanliga namn.
Renen Sven.
Ja.
Och så
Olof.
Och så Griselda Blanco.
Jag valde den enda filmen där de heter supersvenska namn då. Men...
Ja, det var synd. Har du sagt El Canto?
Ja. Ja.
Fan.
Griselda Blanco.
Vem är det?
Restrepo. Född den 15 februari 1943 i staden Cartagena i Colombia. En kuststad. Wow. Om ni har sett filmen Jakten på den försvunna skatten tror jag med Michael Douglas.
Ja, de säger det namnet exakt så som du sa det, va?
Ja, och då säger de Cartagena hela tiden.
Just det.
Hon har andra namn. Griselda, förutom Griselda.
Att hon inte
och det är till exempel då. La Dama de la Mafia. Eller aha. The Lady of the Mafia.
Heter det verkligen La Dama på spanska?
Står så? Jag kan ju bara säga vad som står. Bara.
Men då är det någon svensk som har höftat.
Okej, då är det en engelsk som har höftat. För jag tror
La Flicka,
The Godmother eller The Black Widow.
Men man får ju en, nu vet man ju vad det är för typ då.
Man vet exakt vad det är för typ. En ruskig typ.
Ja, det är det ju.
För det här är en riktigt ruskig typ vi ska tala om. Hur som helst, hon föddes alltså då i staden Cartagena.
Mm.
När hon var 3 år gammal så flyttade hon och hennes mor, Anne Black.
Oj, vilket coolt. Och lite sounds made up också.
Och det kommenteras inte alls för mamman heter Anne Black.
Alltså en kolumbiansk kvinna som råkar då heta Anne
Black. Så uppenbarligen då måste jag gift sig med en Griselda Blanco.
Med en Blanco i alla fall.
Med en Blanco.
Men en Black och en Blanco.
En Black och en Blanco.
Det är ju ändå för bra för att vara sant.
Det är för bra för att vara sant. Och det är väl också inte ren rätt.
Black and white. Black and white.
En, det är en biff med black and white, va?
Det är, ja, just det. En biff
med bea och rödvinssås.
Jag vet inte varför den heter black, vad som är svart och vad som är vitt, right, på en black and white.
Hur som helst, när hon är 2-3 år gammal då, Griselda, så drar hon och sin mamma då Anne Black till Medellin.
Jag tycker, ska man heta Black i efternamn så måste man ha ett minst tvåstavigt förnamn.
Aha.
Ja. Jack och Anne, det låter för... Namnet Black gör sig inte...
Alltså, Jack, men Jack Black är
Jack
ändå...
Black då?
Tycker inte det? Men det var Victor Black, det hade varit bra.
Mm. Okej.
Okay. Så säkert hans agent också. Han bara, nej, men jag kommer behålla Jack Black.
Nej, men det låter dåligt. Du kommer aldrig bli känd.
Och Medellin känner säkert till, va?
Jag har hört det, men jag kan inte placera det på kartan.
Det är Colombias andra största stad, känd för Medellin-kartellen.
Ah.
Där som där. Pablo Escobar.
Det är där man hörde det. För att... Nej.
Det låter väldigt vackert, Medellin.
Mm.
Men det var hemskt då.
Mycket hemskt ställe. Medellin, alltså Medellin-kartellen, eller Pablo Escobar då, som alla vet, en av de största liksom knarklangarna i världshistorien.
Just.
Känd från Narcos, bland annat.
Bland annat, ja.
Hur som helst, nu citerar jag från Wikipedia.
Mm.
Jag har gjort ganska mycket redan. Men nu gör jag det ord för ord. Upon arriving there, alltså Medellin,
till Medellin, ja,
she adopted a criminal lifestyle.
Jaha, inte upon arriving. Utan
upon, står det. Upon.
Ja, men jag tog det pan som är ordvits. En ordvits kom dit.
Pan, kolon.
Alltså som det är en tysk och svensk och en ordvits dök in i...
Det är Wikipedia, så du är tvungen att flagga bibliografi för när det är ordvits. Och då låter det lite som att hon i princip började med brott så fort hon steg av bussen i Medellin. Okay. Då var hon bara 3 år gammal.
Men,
upon arriving.
Men varför åkte hon till Medellin? Var det för att Anne Black ville in i...
För att det vet man inte riktigt. Nej. Varför hon stack dit.
Men det var inte för att bli tjuvar.
Jag tror inte det.
Men Medellin, eller vad den heter, det är typ tjuvstaden liksom.
Ja, det är en ganska tjuvig stad. Och så. Nu var det inte så att hon blev inte kriminell direkt så fort hon klev av bussen.
När hon var så liten.
När hon var så liten. Men det var nästan så.
Mm.
Det började liksom med att i det området hon slår sig ner, det området var klassat som ett red light district.
Alltså ett horkvarter.
Ja, precis. Liksom, vi tänker ju på horkvarter. Ja. Men där då i Medellin så var ett red light district bara ett kvarter som var... Alltså, ja, men det var väl laglöst bara.
Okej.
Okay. Att liksom där... Alltså polisen har sagt att vi går inte in här. Och jag hoppas inte att ni går in här heller. För vi
no
kommer go
zone, säger vi.
Ja, no go zone. Men liksom, nästan som att det var liksom... Det är kriminaliserat allt som pågick där. Vilket då var
alltså
det
som ett stort...
Och,
Kristiania bara.
Ja, precis, som Kristiania, för att man kunde också bli rånad, ja, och få gå till horor och sånt.
Men är det inte därför de har lånat det ordet då? De ställena som har horor, att man låtsas som att det är lite olagligt. Eller otillåtet.
Man låtsas väl att det är lite lagligt, va?
Ja, men om man säger red light district, så här kan hända vad som helst.
Ja, precis, men så är det. Här kan hända vad som helst. Så är det. Mm. Enligt Charles Cosby, måste konstiga namn Charles i Cosby. Colombia. Så, och han var en dag Griseldas älskare, inte då men efteråt då. Så hade Griselda redan vid 11 års ålder gjort sig skyldig till kidnappning av ett barn.
Oj.
Försökt komma över lösensumman för ett kidnappat barn, vilket tydligen är två olika brott.
Jo, det blir det väl, men det ena är ju meningslöst utan det andra.
Men många barn har ju burit iväg på ett annat barn, det har jag sett.
Men det känns som att han vill få ihop en lång lista om han delar upp först Kina, men sen skulle hon ha pengar för barnet också.
Otat ett barn.
Inte nog med att hon tog ett barn, hon vill ha pengar för att lämna tillbaks.
Och sen även skjutit ett barn.
Oj, nej, men, hon var 11 år gammal.
Ja, först skulle jag inte förstå om det var liksom ett och samma barn eller om det var tre olika barn.
Det är vidrigt i vilket fall.
I vilket fall. Det visar sig nog att det verkar vara som att hon hade liksom tagit sig till några av de finare områdena,
ja,
där kidnappat ett barn. Och samma barn sen bett om lösensumma
och sen skjutit barnet.
Så det är egentligen bara brott. Det är inte så farligt
hon
egentligen.
Hon har skjutit ett barn, kan man säga.
Ja.
Och det andra hamnar lite i...
Men hon, shit, hon fick, i så fall kan man tänka sig, hon fick inte lösensumman. Och då sköt hon barnet sådär som man tror att de inte ska göra.
Men,
hon...
men det gör man... Ja, det gör Griselda i alla fall.
Mm. Jag tror det är för kidnapparna är det nog viktigt att några ändå gör det ibland.
Ja, precis.
För annars...
för annars så liksom känns det lite onödigt att betala något.
Ja.
Jag vet att ni inte kommer skjuta unga.
Det har aldrig någonsin hänt.
Det är roligt att liksom, den lagliga världen har den här, vi betalar aldrig lösensummor. Och nej, den olagliga har så, vi dödar alltid om det inte.
Och det är just där konflikten ligger på något sätt.
Ja. Ja, men det är väl, man kan inte veta när de verkligen kommer göra det.
Nej.
Att, har det hänt en gång så?
Sen står det så här att det här var vad som hade hänt redan vid 11 års ålder. Så står det så här, innan hon var 13 hade hon blivit ficktjuv.
Ja, men...
Och det visste man väl inte att... att skjuta barn, att det var inkörsporten till ficktjuveri.
Det är lättare. Nej. Nej, men det är
vi
ju...
börjar med att de skjuter barn.
Ja.
Sen håller de på snor klockor. Någon snycklar.
Ja, men när jag
busskort är borta.
Ovanligt att man har den resan.
Ja.
Visst blir man alltid lite imponerad med den här ficktjuv, för att de är så himla duktiga.
Ja,
alltså, det sägs det i alla fall.
Sådana som kidnappar barn, det är ju bara rent våld som behövs. Men,
ja, precis. Det fick tjuvar.
Alltså, måste du träna nog... jättelänge.
Ja.
Det tror jag också.
Men se upp om ett barn har börjat skjuta barn.
Ja, för då kollar de av massa klockor hemma då också.
Det är därför man är tvungen att se till på skarpen redan vid första skjutningen. Så att det inte eskalerar. Vid 19 års ålder rymde hon hemifrån för att komma bort från sexuella övergrepp från hennes mammas pojkvän. Mm. Och fram till 20 års åldern levde hon på plundring och prostitution.
Plundring. Vad är plundring egentligen?
Ja, det var alltså looting stod det. Och så översatte det på med plundring.
Men
blev det då.
Man springer in och plundrar en
affär. Ja. För att plundring är väl mycket mer, det är väl allt.
Det känns som alltså, motsatsen mot ficktjuveri.
Ja, det är verkligen.
Att man plundrar.
Och så det är liksom snatteri att man tar en grej.
Ja, men här plundrar man hela. Ja,
att liksom
man tar liksom, ja,
men det
fyra
lite
TV.
Genghis Khan plundrade. Jag tror inte att Griselda plundrade faktiskt.
Vi släpper bara in 3 barn åt gången för det har varit så mycket plundringar. Alltså, hela butiken är tom om jag så här råkar
gå in. Då är man väl
in,
inte rädd för att
boka upp kaffe eller någonting.
Man är inte alls rädd för att åka fast om man plundrar någon.
Hyllor.
Visa vad du har i lastbilen.
Skylt. Det blir plundrad. Hon, där blev hon också kompisar med folk då, i Medellin-kartellen. Då.
Ja.
Hon träffade sen Carlos Trujolli. Alltså jag kan inte uttala någonting.
Nej, men det är inte...
Vi säger bara Carlos.
Ja.
Hon träffar Carlos. Mm. De blir ihop. Och Carlos, han är specialist på förfalska pass.
Ja.
Och det där lär han även henne. Och tillsammans förfalskar de pass och livnär sig då på att ett förfalska pass men sen även liksom ta betalt för att smuggla människor till USA.
Ah. Oj, alltså om de inte hade råd att köpa ett pass då kan ni köpa den här smugglingen. Den är lite billigare.
Ja, så visar sig vara ett pass. Då.
Men de, jag,
det stod människosmuggling. Jag, med, jag gissar
blir,
bara att de
organiserar
kaka på kaka.
De organiserar resor.
De organiserar resor.
Folk hade ju pass.
Falska pass hade de, de också.
Men de måste ju varit så liksom, troliga så att de kunde de var inte bara så här ta ett falskt pass. Du får också ligga under lastbilen.
Ja, det är precis.
Det är inte du på bilden.
Men om de tar dig under lastbilen visar du detta.
Ja.
Och så säger du,
och
det
då
är
säger
jag.
Jag är här helt lagligt.
Varför åkte du?
Ja, alla är inte gjorda av pengar. Alla har inte råd att sitta inne i lastbilen. Han dör sedan under mystiska omständigheter. Men de hinner få 3 barn, vilket jag ska återkomma till.
Hmm. Oh, var det deras barn som dödade han?
Det riktas väl snarare åt att det var hon som gjorde det.
Okay.
Ja.
Sen träffar hon en Albert Bravo. Nu börjar det lite mer normalt.
Det är mer normala namn, ja.
Även Carlos hade ju ett normalt namn. Till skillnad då från Charles Cosby och
Anne Black.
Och Anne Black.
Och även Griselda Bianco.
de två, eller han håller på med knarksmuggling och sådana saker. Så de slår sina säckar ihop. Och i mitten på 70-talet så tar de sig till USA med falskt pass. Mm. För det kan ju hon. Och så slår de ner sig i Queens i New York.
Okej.
Okay. Och där börjar de helt enkelt ta över liksom kokain marknaden i New York.
Och detta är på 70-talet. Det känns som det är en jättebra spirande och lukrativ verksamhet.
Det är spirande, men det är också liksom då italienska maffian fortfarande är mäktiga.
Ja.
Ja, det är inte lätt att komma in. Hur många italienska familjer är det?
Ja, det är five families, kan man säga.
Ja, precis. Fem stora, sen finns säkert...
Fem jätte, sen finns det små, sen finns det medelstora, sen finns det pytte.
små alltså, italienska familjer. Familj.
Det är bara mamma, pappa, barn i princip. Jo, men så är det absolut. Mm.
Och så stjärnfamiljerna och allt där.
Så det är ganska tufft liksom, att komma dit.
Ja, det är klart. Ja, och det finns ingen annan så colombiansk maffia på plats som man kan liksom kroka upp
nej,
sin verksamhet.
Nej, det gör det faktiskt inte riktigt. Så de är ganska ensamma där. Men de har ju liksom det här kokainet. Och det här är ju fortfarande när italienska maffian anser sig lite för fina för att hålla på med knark.
Just det.
Aha, de håller på med mer fack.
Precis, och extortion och sådana saker. Utpressning heter det.
Just det. Jag förstår.
Och det gör i alla fall då att de har hittat då liksom en lucka där. Så att de blir liksom ganska stora. Så pass stora att myndigheterna får upp ögonen för dem. Och 1975 så åker hon och 30 av hennes närmaste underhuggare dit då. Men Griselda lyckas fly till Colombia innan hon blir häktad. Liksom. Mm.
Men på något sätt skaffa sig 30 underhuggare i Queens.
Ja.
Det gör man bara.
Ja, men det tror jag inte är så svårt att hitta 30 underhuggare i Queens. Jag tror inte ens att du liksom behöver ha kontakter med Medellin-kartellen för att få ta på 30 underhuggare.
Nej, okay. Du behöver väl pengar bara.
Ja, alltså det är ju väldigt lätt att anställa folk i USA. Ja.
Alltså just i maffian är det väl jättelätt för det är inte så mycket pappers.
Nej, det är inget pappers arbete. Alls. Ingen som frågar om sorts, om ni har liksom en värderingspolicy.
Nej. Hur är det med rast?
Det här var ju 70-talet också.
Det var ju 70-talet också så det var ännu liksom värre. Man
slog man tjejer på röven och röt inomhus. Att liksom anything goes, man brukar säga, i maffian på 70-talet.
Självklart.
Så, både hon då och Carlos Bravo återvänder. Där börjar hon misstänka att Alberto Bravo har underhållit pengar från henne samt kanske även har haft en affär vid sidan om. Mm. Vilket gör att hon skjuter Alberto Bravos med en Uzi.
Okej. Okay.
Vad är nu en Uzi?
Uzi som är lite kulspruta som israelerna har kommit på.
Ja.
Ja.
Får man alltså plats med den i fickan? Liksom? Han...
Nej. Det får man ta faktiskt.
Det är kraftfullt.
Det är kraftfullt vapen då. Kraftvapen.
Men hon dödade han då?
Svårt att skjuta med på långt håll, men du måste skjuta ganska nära.
Okej.
Okay. Och det var han också. Han var nära.
Ja.
Var i samma rum. Ja. Okej, men vadå? Är detta den andra mannen hon dödar nu?
Ja, det första vet man inte. Det är bara riktigt, han dog av leverskador. Ja. Så att, jag vet inte vad det kan vara för det. Men de gissade att hon kanske hade liksom förgiftat honom på något sätt. Man vet inte riktigt.
Hon känns ju mer som skjuta.
Det gör faktiskt.
Slog han i levern jättehårt.
Han blev skjuten kanske i levern.
Ja.
Och så blev det han dog av leverskador.
Han dog av hjärtskador. Fick ett skott rätt i hjärtat.
Han dog av huvudvärk. De blåste skallen av en hagelbrak. Hur som helst, hon ligger lågt några år där. Gör nästan ingenting förutom att hon bara sprayar sin man då med massa kulor.
Ah. Förlåt, hon är tillbaka i Colombia nu, du sa hon flydde.
Ja, hon är i Colombia, det här allt sker i Colombia. Så ligger hon lågt där några år. Men sen då i slutet av 70-talet så återvänder hon till USA. Jag gissar på falsk pass.
Ja.
Men den här gången så slår hon sig ner i staden Miami.
Det låter ju mycket rimligare än att åka ända upp till New York.
1979 så sker ett brutalt mord i Miami. Mm. Jag kommer säga Miami.
Ja.
I resten av Miami. Den här podden.
Ja, ja, men det tycker jag du ska.
Det är alltså, det är året alltså 1979. Mm. Staden är Miami.
Mm. Det är kul. Där, kul. Är ja. Han kanske bra fotbollsspelare nu, O.J. Simpson kanske?
O.J. Simpson, var han i Miami?
Vad har detta med saken? Okej.
Ja, men det är bara liksom, du bara målar upp en bild.
Ja, men så man känner lite, men han var kanske
han
lite
senare. Han måste ha varit i början av sin karriär. Ja.
Miami var inte alls som den stad vi liksom minns nu, Miami, utan det var liksom nästan liksom en lite mindre liksom beach resort liksom. Och ganska lugnt och sömnigt.
Okej.
En hel del liksom spanska, liksom kubanska invandrare och sådana saker, men ganska sömnigt.
Ja. Men fanns det ingen pedofilöd nu då? Som
pedofilöl?
Ö.
Men det är väl alltså, ingen ö i Miami?
Ja, men det finns ett litet ställe i Miami där han, Jeffrey, bodde.
Jaha, det visste inte jag.
Right. Men den pedofilön kanske fanns då?
Den kanske fanns då, absolut. Det var bra att du målade upp en bild. Det var en sömnig liten pedofilö.
Det var jättemysigt i Miami på den tiden. Och de hade lite.
De hade en strand, en pedofilö och ett par, kubanska restauranger. Det var väl ungefär Miami.
Man behöver inte låsa dörren.
Men där då, 1979, Miami. Så fanns det något som heter Dayland Mall, som alltså då var en mall.
Mm, en galleria.
Och där skedde då det här oerhört brutala mordet där två knarklangare blir mördade och två vad heter det, folk som jobbar i en butik. Butiksjobbare.
Ja, sådana här.
Och polisen blir liksom helt chockad av det här mordet. För ett, det var så brutalt.
Ja. Det var, hur brutalt kan det vara?
Det var superbetalt. Uh-huh. Det var liksom, det var mord på öppen gata. Mitt på dagen.
Men varför dog de clerksen? Varför var de var det misstag?
För att vad som hände var att plötsligt bara dök upp två personer med maskingevär.
Uh-huh.
Och bara liksom spraya. Mm. Så, och utan att liksom, de sikta knappt.
Nej.
Utan de bara sköt allt som gick.
Och de ville döda varsin maffiaboss.
Ja, och de dödade dem och även då de här butiksbeträdarna.
Men var det två maffiaboss var i en galleria?
Ja, bossar och bossar. Nu menar du att det var en sån slump?
Ja, att de liksom...
Två maffiabossar går in i
en
galleria.
Är det två, en som ska skjuta den ena och en som ska skjuta den andra? Är Håka var det? Så det är fyra
först
människor.
Först de här maffiabossarna bara, vad gör du här?
Vänta lite. Vänta, det är de andra som ska skjuta.
Vem
är du? Är du här för... Men jag är ju här för att skjuta... Okej.
Okej. Och så bara vänder de sig om och så står det två med maskiner. Och bara, nu fattar jag. Och den andra bara, jag fattar fortfarande inte. Men då är det för sent.
Men är de liksom ditlockade?
Jag
så
vet
att...
inte.
Det är sån...
Jag låg inte bakom mordet.
Men Kristoffer, de kan ju vara bossar i samma crew. Fast alltså, överste boss och underste boss kanske.
Och överste boss och underste boss. Okay. Är båda ditlurade? För
jag
vet inte, bra
för jag tror inte ens att jag sagt boss. Jag tror det är du som lagt
okay,
till boss.
Okej, det är jag som lagt till. Men det är två
det
från maffian.
Det var inte boss.
Jag vet inte om det var boss.
Nej, förlåt, det kanske
två knark langare liksom.
De kanske hade det som sin arbetsplats. De
det är mycket möjligt att de hade det som kontor.
Det är inte viktigt.
Då. Hur som helst i alla fall så är det här som stod grej. För det var en sån chock för mafia, eller för polisen i Miami.
Ja.
För de har liksom aldrig varit med om den här typen av våld. Att de gjorde så öppet och att de liksom använde sig som automatkarbiner. Ja. Och sen så hittade de också något som kallar för The Murder Truck. Alltså det är en stor lastbil som bara var fylld liksom med de mest avancerade vapen och skottsäkra västar och sånt saker som då hade tillhört de här professionella mördarna liksom. Ja. Och liksom polisen i Miami, de hade liksom bara liksom revolver, alltså kanske 5 eller 6 skott.
Just
men tänkte de så här, sånt här kanske händer i New York, men sånt inte här.
Exakt, alltså det här är ju liksom, det här så händer kanske i liksom krig. Miami.
Mm. Ja.
Inte i den här sömn, lilla pedofilen. Man hör ett barnskrik då, jo, men det är väl det värsta som händer i Miami. Och det här är liksom startskottet för det som kommer att kallas för The Miami Drug War. Eller,
bokstavligt talat måste jag lägga in här.
Ja, precis. Eller The Cocaine Cowboy Wars.
Cocaine Cowboy.
För att nu...
Vilket under liksom, namn. Ja. Cocaine Cowboy War.
Sent 70-tal, början av 80-talet så blir det liksom som en brottsepidemi i Miami. Mm-hmm. Av liksom på en skala som aldrig tidigare har setts. Och vad det är alltså att under liksom flera år så har Miami varit liksom inkörsporten för all kokainsmuggling till USA.
Men den har aldrig stannat där.
Nej, jo, alltså, bara... det har liksom, lite har ju liksom stannat där. Men framförallt har det liksom körts vidare upp till New York eller i resten. Liksom av. Men man har liksom kunnat komma antagligen med flyg, små små flygplan, eller med snabba båtar från Kuba.
Okej.
Okay. Så har man liksom kunnat ta sig till Miami. Mm.
Men inga knarkbossar har börjat kriga med varandra om detta.
Men inga, det var en, under flera år var det liksom väldigt fredligt. Mm. Och det var liksom inga, det var liksom inga problem.
Nej.
Och det var framförallt så hade var det liksom kokainet flödade och det blev jättepopulärt och allting var liksom superöppet. Det fanns liksom restauranger där liksom all borden alltid var av liksom av speglar liksom som att, och sen kom servitören och hjälpte till den att hacka upp och det fanns liksom, det fanns så här, man kunde liksom se annonser i tidningar där de liksom där de sålde små kokainkit. Med liksom ett, med liksom ett litet fint etui med man öppnade upp och så var det en spegel och ett, kanske ett litet rakblad och så en liten sniffrulle i liksom stål. Eller något sånt där.
Aha, ja.
Ett problem med maffiafamiljer är ju att de inte förstår det här med att alltså att de vill ha ett eget område. De förstår inte att konkurrens kan vara bra. Nej, så fort de börjar kriga och säga det här är mitt område, ja, då förstör sig. Det blir bara problem.
Kan konkurrens, det är väl bra för konsumenterna med
konsumenterna.
Det är inte så bra.
Alltså, fast jag har hört Martin Sonneby säga att det är bra för ett café om det ligger 10 kaféer i närheten, för då går alla dit för att köpa kaffe.
Mm-hmm. Jo, kanske. Fast om du är det enda kaféet som finns så tror jag ändå det är bättre.
Ja, men då går man inte dit, då går man till Demal istället. Men i alla fall, jag var med att nu så drar de ju till sig massa intresse från polisen och så.
Ja, men så är det exakt. Ja. Och tidigare...
Men det låter inte så farligt att de säljer så. Det låter ju ungefär som att man kan köpa en grinder i en tobaksaffär.
Ja, men lite så. Ja. Men bara att liksom var så, liksom, det var så liksom öppet på något sätt.
Ja,
liksom.
Jo.
Det där att man kan köpa en grinder i tobaksfärg är väl också lite att indikera polisen på att det röks en del.
Inte har jag förstått. Jag har hört att polisen går in så här och säger åt tobakshandlare att de inte säljer inte rullpapper här.
Oj.
Och de bara fast det får
man. Får ja, men gör det inte. Gör inte det. Det ser inte så bra ut. Det ser ut som att vi inte har kontroll över läget.
Det ser inte bra ut tycker jag.
Det ser inte bra ut.
Och men de berättar liksom också om hur jävla mycket pengar de hade. Att hela drog, alltså någon sa att, liksom att varje månad så var liksom kokainbranschen sålde liksom kokain till ett värde eller tog tjänade liksom organisation de här, hela liksom den här branschen då 80 miljoner dollar i månaden på
80 miljoner.
Så jävla
mycket
pengar.
Det var också på 70-talet.
Ja, på 70-talet så var det ännu mer.
Lägg till en nolla.
Lägg till två kanske.
Och för skatter också. Lägg till en till nolla.
Ta bort en nolla.
Och ta bort skatten. Ja. Och sen
och så alla utgifter på det, alla flygplan.
Ja,
det
ja jag berättade att jag läste om det i en bok som heter Drug Economics eller något sånt där. Man, när man säger så här att man hittat ett värde till 800 miljoner dollar eller något sånt, så måste man tänka på liksom vad det kostar att producera, ja, vad det kostar att smuggla,
men jag kommer ihåg någon
försäkringar.
Ja, men Liv räknade ut någonting, någon så här helikopterrån.
Ja.
Att det låter alltid så bra,
ja.
Men sen börjar man räkna lite i huvudet så just det, de är 14 killar.
14 killar
så här utbildat sig i hemlighet.
En helikopter.
En helikopter. Att det blir ändå så här en pisselön.
Ja, och vad bensinen är inte billig nu för den heller.
Man kanske inte gör det för pengarna då.
Nej.
Nu är det mer för att gå runt som vi måste lyckas med den här stöten. Annars...
Ja, men då... det är för vår momsskuld.
Men ett så här att de berättar liksom hur i början var det liksom så här att det var så himla mycket pengar så att ingenting var någon fara. Till exempel i den här dokumentärfilmen då, Cocaine Cowboy, så berättar en av de här smugglarna att om man åkte fast och så kan man kanske 50 kilo koks i bakluckan.
Ja.
Då kunde man bara muta polisen. Och eftersom, men eftersom att och det hade man liksom i andra länder, liksom i länder där man säger polisen lätt att muta så kan man göra det kanske med små pengar. Men det här i USA liksom skulle krävas mycket, mycket mer. Det gick inte liksom att muta en polis med några $100. Nej. Men eftersom de var så jävla rika så kunde de bara säga men du får $1 million om du bara tittar åt andra hållet.
Då är det få som.
Och då kan inte ens de säga nej. Det är så jävla mycket pengar.
Mm.
Och till slut så var det så liksom att de kontaktade polisen och bara så här, ni har en jävligt bra hamn som ligger alldeles bredvid er polisstation. Skulle vi liksom kunna åka dit och så tittar ni bort? Ja. Och då sa de så här, titta bort. Vi gör så här, vi är där. och så smugglar vi det.
Alltså, ja, för jag tänkte först att det kanske ändå finns en övre gräns för hur mycket man kan muta en polis med. Mm. För det ökar ju också deras incitament att alltid gripa dem då.
Ja.
Så att de alltid...
Jag tänkte också det. Fan vad jag ska gripa folk
med. Men om man betalar så mycket så polisen vill vara med,
ja,
då finns ju inte den övre gränsen.
Nej, precis. Då, är det bara, då får man bara en del av kakan, ja, så att säga. Och så, i och med att den här liksom stora våldsvågen då spred sig, så var de tvungna att anställa fler och fler poliser. Så det blev en, de har aldrig anställt så många poliser i Miami som under de här åren. Men grejen var att Miamis polis hade en grej med att du fick inte bli polis om du någonsin provat droger.
Det fanns inga kvar att anställa.
Så det fanns inga man kunde anställa.
Kunde de inte bara ljuga och säga jag aldrig
det
hade provat?
Det var tydligen ingen informerat polisen och polisaspiranter i Miami.
Det var ingen som ljög då.
Hur ska jag göra nu då?
I detta dokumentären så sänkte de först man fick inte ha tagit en drog de senaste 10 åren.
Nej.
Sen, man fick sen var det 5-1 år. Och sen, då sen var det du behöver inte vara hög, så länge du inte är hög nu.
Ja.
Samt du får ljuga, då kunde man anställa folk.
De fick ändra kraven så. Ja. Ja.
Men den här liksom att man anställde så många på så kort tid, det gjorde också att den blev liksom ännu mer korrumperad. För vem som helst blev ju polis. Och de berättade att en liksom avgångskull från Miamis polisskola, inom typ så här 5 år så var alla de antagligen döda eller i fängelse.
Okay. Gud vad jobb. Alltså så fort de rekryterade poliser så rekryterade de också då i många fall en till i knarklaget.
Ja.
Ja.
Tänk om man skulle göra det med liksom ett terrorbekämpning. Nu måste vi anställa poliser och så råkar man anställa hela familjen, vad de nu heter.
Mm. Ja, men är det inte ofta så de gör att nu ska vi hjälpa talibanerna och slå tillbaks mot Sovjet. Här får ni alla våra vapen. Och sen har man, ja, skitsamma.
Ja, men så kanske det var.
En helt okej. Okay,
det blev också analogi. En sorts perfect storm för att ungefär 1980 så sker den så kallade Marielle-krisen.
Vad är det?
Men du,
ja,
vad är Griselde?
Hon är i Miami.
Och man misstänker
att det var hon som beordrade det här.
Mm.
Och liksom, så när hon kom till Miami då liksom förändrades hela liksom...
Hon är en sån knarkatmosfären.
Då blir det plötsligt mycket, 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 mycket hårdare. Men just allt det här då med kokainet och allt det här, och det var så perfekt storm, för samtidigt så inträffar Marielle-krisen som var alltså en massemigration av kubaner. Och det kallas det för de lämnar nämligen med massor av små båtar från hamnen Marielle i Kuba. Ekonomin har blivit jättedålig i Kuba. Och så hade det blivit massa, och så var det liksom massa kubaner som hade sökt asyl på Perus ambassad, och det var märkligt liksom Castro att han tappade kontrollen, och då använde han hela den här situationen till att liksom tömma.
Just, han skickade en massa skurkar.
Ja, han tömde liksom alla sina fängelser, typ alla liksom luffare, alla homosexuella och alla dissidenter, och bara satte dem på båtar och bara skickade alla till Miami då. Så då, och kubaner hade redan liksom varit på sätt en haft en stor del i själva smugglingen. Att först så kom liksom kokainet från Colombia till Kuba, och därefter så smugglades det till Miami. Jag vet inte hur länge det här är kul. Och och vad heter det? Och då bara liksom då liksom fick de ännu fler människor att anställa som underhuggare. Som du tyckte att det var lätt att hitta underhuggare i Queens,
ja,
tidigt 70-tal. Då skulle det varit i Miami i sent 70-tal. Liksom.
Men vadå, Miami sa, de tog emot alla de här?
Sa, de kom i båtar, vad ska man göra?
Men jag har för mig att folk som bodde i Miami inte var så himla glada över att det kom så här massa kubanska våldtäktsmän.
De har ju bara levt på en sömnig pedofilö, och sen bara plötsligt var det bara mord och kubaner överallt. Ja. Kan ju tänka själva.
Ja. Och inte vilka kubaner som helst då, utan det var på riktigt då, brottslingar.
Ja, sämsta sorters kubaner.
Ja.
Och om man var lite mot invandring då, så blev man kallad rasist, kan tänka mig.
Mm.
Det tror jag nog. Du kanske blir kallad kommunist till och med om du inte vill...
Ha kubaner.
Ja.
Om du inte vill liksom vara ett alternativ för kubaner. Ja,
ah, just det.
Griselda då har du alltså slagit ner Miami. hon har liksom legat bakom det här mordet, och hon bara liksom fortsätter med sin stenhårda stil.
Mm. Har hon ett gäng som heter något?
Nej, det heter de inte. Det heter nog bara Griseldas gang kanske.
Ja, kanske den,
eller jag vet inte, men jag har inget namn så här.
Vad heter
Black
det?
White, Black Cobra och sånt. Inget sånt.
Det kom senare kanske att man skulle ha ett tufft namn.
Ja. Hon, en av hennes grejer var också att när hon gav ett namn, det var säkert, eftersom hon hade så himla bra kontakter då med Medellin-kartellen, så hade hon inte bara tillgång till kokain. Nej. Utan hon hade även tillgång till liksom en uppsjö med professionella mördare.
Okay,
så hon kunde liksom importera liksom verkliga proffs liksom. Mm. Till skillnad från de kanske liksom, men kubanerna kanske hade några som var lite bra, men hon kunde bara fixa liksom superproffs från Colombia.
Just det.
Och en grej som hon gjorde var att när hon gav ett namn då på en person som skulle mördas till en av sina proffs, ja, då gav hon också order om att alla i liksom, som befann sig i det närmaste området också skulle mördas.
Varför?
Det sa hon inte.
Nej. För det känns så...
Vittnen kanske? Alla...
Ja, eller mest tror jag att det var att sätta skräck och liksom, ja, att man skulle veta liksom att om man gjorde något,
någon passa på och skjuta liksom 12.
12, ja. Att liksom att om du har gjort någonting, då kommer inte bara du mördas utan alla runt omkring dig också.
Gud. Och hur blir man sån som Griselda?
Ja, jag tror att man liksom växer upp.
Vad har gått fel?
Jag tror att det börjar med att man kidnappar och skjuter ett barn.
Ja, men det känns som
att det hennes mamma där, kanske. Och hon blev utsatt av sin pappa, va?
Ja, styrpappa.
Styrpappa, ja.
Så då, liksom, då skulle man liksom skjuta liksom tjänstefolk och grannar och barn och sånt. Mm. Men man skulle inte bara skjuta alla utan även allt. Så man skulle även då skjuta, eller i viss, alltså skjuta. Alltså katter och hundar.
Ja.
Det står också guldfiskar. Men då gissar jag att den tar man bara upp i vattnet och slänger på golvet.
Ja.
Det finns ingen anledning att sätta en kula i huvudet på den. Eller hur?
Men
växtligheten och så. Brände man ner träd? Och...
Nej, man stod inte så här. Det var inte så att man liksom plöjde upp jorden och studerade salt. Sådana saker tror jag inte.
Nej. Man kanske
fuckade liksom med internetet.
Slog sönder någons brevlån.
Fanns inte då. Man kan tänka sig.
Ja.
Så det sköts
på... jättemycket toapapper i toaletten.
Jätte, alldeles mycket. Slängde bindor i den, fast man inte får. Kan tänka mig.
Ja, slängde toapapper i den lilla svarta påsen istället. Så den var helt full och sen fullt med bindor i.
Men alla dessa mord då, bara plötsligt, det gjorde liksom att Miami då plötsligt blev USA:s murder Malmö. Capital, som det kallas. Vilket är liksom något som man inte...
Det vill man inte vara.
Man vill inte ha det. Det är dåligt för turismen. Och det var ju turismen Miami officiellt levde på.
Ja,
så att alla kunde inte förstå liksom hur det kunde finnas så himla mycket lyxkrogar och lyxbilar och lyxjakter i en stad dit ingen åkte till. Och som bara levde på en turism inte längre fanns och på en sömnig liten pedofilö då.
Förlåt, var Chicago före eller efter Miami som huvudstad?
Det byts ju då och då. Nu tror jag att Chicago är tillbaka som murder capital i USA. Ja. Detroit hade det säkert ett tag. Ja. Chicago hade säkert på 30-talet. Så det gick då från 80 mord per år till mellan 3 och 500 mord per år.
Det är ganska stor ökning.
Det är ganska stor ökning. Vi gör en lite kort avstick och bara berätta lite om Griselda, om hon var som person och så.
Ja.
Skönt. Det är snarare inte det är mer som att det andra var ett avstick. Ja. Detta blir mer Della Herstory.
Ja. Hon levde lyxliv.
Hon
älskar lyx.
Det får man nästan förutsätta att hon gör när hon,
ja,
när hon har offrat så mycket av normal anständighet.
Hon köpte Ferrari-bilar. Alltså jag får ta den fakta jag har från de olika dokumentärer jag sett i Wikipedia-artikeln.
Drack hon dyra viner?
Tack, säkert. Hon var ingen koksskalle.
Ah, det var min nästa fråga.
Ja, hon var inte sålde utan hon skott också.
På sitt eget supply,
ja,
det man inte får.
Det får man inte. Eller så var hon smart så att hon köpte från andra.
Ja.
Det är inte mitt.
Och så. Hon var, och det är en person berättar i den här Cooking Cowboys att hon skar halsen av de män hon hade haft sex med. Så först hade hon sex med dem och sen så skar hon halsen av dem. Och han sa att han visste inte hur många hon gjort det på. Jag tycker att det låter lite... Kanske hänt med någon.
Ja, dessutom så... Det låter lite som att han anklagar henne också för att ha legat. Ja. Många, inte.
Det är
jag vet inte hur många män
så
som...
Så många män som har svenska hand. Men låt inte det förblinda er. Och ni är framförallt en hora. Ja, men det är väl typiskt män, va?
Ja.
Det är, men hon var lite inspirerad av den här spindeln då?
The Black Widow, menar du? Ja, precis. Vet inte, men det var också, det var någon som till ett försvar var som att det var väldigt ovanligt att colombianer hade liksom en kvinnlig boss, och det gjorde att hon var tvungen att vara extra hård. Men det tycker jag också låter lite som en ursäkt.
Ja, det tycker jag väl också. Men varför? Ja, våldtog hon? Eller om folk,
nej, hon våldtog
hon inte. Hur kunde hon få hitta folk som ville ligga med henne?
Jag tror är det någon svensk som har sagt att vid penetration så är det som att mannen har någon form av övertag.
Mm-hmm.
Ja. Och det kanske hon
kanske ville ställa tillbaka balansen då.
Ja.
Ja, just det.
Just det.
Ja, men så, det är väl också en bra förklaring. En annan historia om hon var liksom paranoid och väldigt, hon kunde liksom beordra ett, liksom ett mord av ingen anledning. Hon är på någon klubb till exempel, och sen är de för stojiga och stimmiga? Det vet jag inte. Men de är för stojiga och stimmiga, så de kanske dansar då. Ja. På borden, säger vi. Och så kommer klubbägaren och säger bara, men ner från bordet. Det är gjort av spegelglas.
Griselde.
Griselde.
Kom igen.
Och då blir de så sur att nästa dag så...
Nästa dag?
Ja, eller kväll då. Så är det...
Hon svalde sin irritation, gick hem, sov.
Ja.
Och sen...
Nej, jag är fortfarande arg.
Ja. Sov på saken, sa folk till henne.
Okay.
Vaknade upp och bara, jag är jättearg. Och de bara, ja, men då har du ju sovit på saken. Ja. Då har du ju rätt. Så då när det är en stor kö där utanför nattklubben, så dyker upp två motorcyklister och som bara sprayar hela kön.
Usch.
Ett av de mest kända och brutala morden händer efter att hennes son Osvaldo börja bråka med en annan maffiasnubbe. Då blir den andra maffiasnubben så sur på Osvaldo att han sparkar honom i röven. Vilket gör då att han får liksom ett kontrakt på sig. Så när han är ute och åker med sin bil, så kommer en annan bil, och då precis öppnas ena fönstret och det sticker ut en kille med en M16 och bara sprayar bilen.
Ja, men det borde man väl för fan fattat. Mucka inte med Griseldes son.
Men man vet hur lite som krävs. Ja.
Ja. Ja. Han överlever dock. Alltså, han som skulle bli dödad. Däremot så blir hans 3-åriga son skjuten. Och det här liksom, och de berättar liksom att hon bara tycker att det är bra.
Griselde.
Ja, att de blir så himla, att de mördarna då som har misslyckats med att mörda den de ska mörda,
ja,
och sen istället skjuter ett barn när de ska avlägga rapport till Griselde, så här, hur gick det? Och de bara,
han skäms.
Ja,
förlåt.
Vi har inte lyckats döda honom, men vi tyvärr råkar vi skjuta hans barn. Och hon bara, ja, men det var väl bara bra.
Gud, vilken sjuk människa hon är. Så,
så är Griselde då.
Ja.
Med sin tredje man, nu är vi tillbaka lite här i hennes privatliv, som heter Dario.
Okay, det fanns vissa som hon låg med som hon inte skar halsen av.
Just det. Just det, jag skulle säga det också. Med Carlos fick hon 3 söner.
Ja. Och då Dixon, hade hon redan 3 barn.
Ja.
Så 6 söner.
Dixon, Yber och Osvaldo.
Ja.
Och nu citerar jag enligt Wikipedia, alla dåligt utbildade.
Ja.
Jättedåligt utbildade.
Tråkigt.
Alltså. Nej.
De visste inte hur Amerika blev...
Alltså så dåligt utbildade.
Mm.
Columbus, vem är det?
Ja, alltså, kan du hitta liksom Latinamerika på en karta?
Thomas Jefferson, vem?
Kan du berätta lite om The Louisiana Purchase? Inte ett ord.
Men det var liksom inte syftet då att så här, vi kan vara en generation nu som är kriminella. För att våra barn ska kunna gå på de bästa skolorna.
Nej, så var det inte, utan även barnen...
Vi väntar en generation till.
Ja. För ett exempel på hur oerhört lite de tänkte på att deras barn skulle bli icke-kriminella, det är barnet som hon får med Dario. För det barnet döps till Michael Corleone Blanco.
Okej.
Okay. Då efter Michael Corleone från Gudfadern.
Men så ändå påhitt. Alltså,
ja, det är ingen riktig, det är inte Pablo som... Escobar är det inte, såklart. Men det blir väl nästan ännu, alltså, det är som att öppna sina barn till Björnligan eller spökplump. Magica de Hex, liksom. Då förstår man ju åt vart det barkar.
Det... Sommarskugga.
Men det är konstigt att döpa någon efter en. Man har sett en film man gillar och så döper man den sina barn.
Ja, det, ja, ja.
Men det är lite
inte så lite så som gangster är att de är såna så här att de döper dem inte till Pablo Escobar utan det är precis som Simon säger att det är morgonskugga Morgan och
Morgan.
Han är mer svekfull Morgan än en skurk.
Birk ska min heta.
Dario lämnar 1983 Griselda och åker tillbaka till Colombia. Sen åker han tillbaka till Miami, kidnappar Michael Corleone, varpå Griselda då ser till att Dario blir mördad och sen skickas då Michael Corleone tillbaka. Michael Corleone, han börjar också med kokainaffärer, åker dit för det, sitter ett par år och äger nu...
Förlåt, vad heter Griselda i efternamn, vet du det?
Blanco. Blanco.
Just det, så han heter Michael Corleone Blanco.
Ja,
då.
Efter mamma. Michael efter pappa.
Ja, men tänk... Oh.
Nej, han heter ju Dario.
Men den riktiga gudfaren heter ju Vito Corleone, ja, precis. Så det är ju verkligen...
Ja, det är verkligen knäppt alltihop.
Det är verkligen knäppt.
Michael Corleone har nu ett klädmärke som heter Pure Blanco. Okay. Och du undrar?
Nej, jag visste inte. Jag undrade inte för jag hade ingen aning. Nej. Och kortor och byxor.
Kortor och byxor. Ett par skärp säkert.
Ja.
Att Griselda var så här extremt våldsam gjorde också att hon blev extremt illa omtyckt.
Jo, men det måste det ju nästan göra. Mm.
Och det gjorde att hon var helt, att det blev en mängd olika liksom mordförsök på henne. De försökte spränga hennes hus och såna saker.
Ja.
Försökte och lyckades, hon var inte där.
Nej, just det.
Men till slut blir det liksom för mycket så hon flyr 1984 till Kalifornien.
Det är ju bra med maffiafamiljer att de städar efter sig själva lite grann. Ja. När polisen inte kan,
ja, just det.
Så hotar de henne så mycket som får fly av den anledningen.
Och där i Kalifornien försöker hon liksom sätta upp ett nytt liksom nätverk att sälja knark med. Men det har liksom skurits mellan henne och Pablo Escobar så hon får liksom inga, hon får inte längre
kokain.
Nej. Så då går hon till familjen Ococha som också är en del av Medellin-kartellen.
Uh-huh.
Och får liksom knark genom dem. Blir på något sätt skyldig dem, eller hon gör business med dem, men vägrar av någon anledning betala för 150 kilo kokain.
Ja, då skär det sig.
Och då skär det sig och då kommer de på en bra plan, nämligen att hon ska mörda Marta Ochoa och som då är liksom familjen och Ochoa, eller vad de heter, liksom, person på plats i USA. Och säga att hon hade gett pengarna till henne, till Marta.
Ja, men, ge pengarna för helvete. Hon har väl pengar?
Ja, och så mördar hon då Marta.
Ja.
Och ja, då blir det liksom fullskaligt krig och, nu, och då är hon typ, då faller liksom hela hennes verksamhet.
Ja, det var inte så smart.
Nej, det var faktiskt riktigt, det var riktigt, riktigt dumt.
Är det koksare för så gott självförtroende ibland?
Ja, men det kan ju vara så. Ja. Att hon var så jävla...
Det var så himla dum plan.
Ja, jättedum plan var det.
Jag fattar inte vad...
Bara betala
hon kunde
bara skylla
på Marta i så fall. Vi har ju gett Marta pengarna.
Ja, men då säger Marta, det har hon inte.
Nej, precis. Nu är ord mot ord. Men jag menar, på vilket sätt stöder det om de mördar?
Ja, det är jättedumt.
Så hon fick pengarna och sen måste någon ha mördat henne och tagit pengarna.
Till slut hinner gudskelov lagen i fattene före liksom Medellin-kartellen gör det. Så hon åker i fängelse, döms i en federal domstol för...
Lite skönt för henne nästan, va?
Ganska nästan skönt. Lite skönt tror jag. Ja,
för 15 års fängelse.
15 bara? Ja. Men då kan hon inte dömts för allt.
Nej, det kan hon inte. Hon har framförallt inte dömts för några mord.
Nej.
Men under tiden som hon sitter inne så blir hon liksom anklagad och ska upp i rättegången för 3 mord. Hon anses vara liksom skyldig till över 200.
Oj.
Men det här fallet då, där hon ska upp i rätten för de här 3 morden, att hon liksom har beordrat 3 mord. Att det överhuvudtaget händer, det är för att en av hennes närmaste mördare, Jorge Ayala, han blir liksom tagen av polisen och då golar han ner henne.
Oh.
Det var också Jorge som sköt 3-åringen.
Oj då.
Ja. Men fallet kollapsar på grund av en teknikalitet.
Då är det inte roligt att vara Jorge.
Nej, och teknikaliteten är att Jorge under sin liksom häktningsvistelse har haft telefonsex med två kvinnliga sekreterare som jobbar på åklagarmyndigheten.
Ja, under sin häktningstid.
Vad är det för teknikalitet?
Ja, det är teknikaliteten att man tydligen inte får telefonsex med, mellan vittne och de på åklagarmyndigheten.
Då gills inte hans
hur kom det ut då?
Ja, det kan man undra.
Ja.
Men det gör i alla fall. Vissa säger att det var Jorge som läckte det så att han skulle liksom slippa sen bli mördad i fängelset. Han ångrade sig.
Det är svår plan att få igenom. Ah, först ska jag bara först få tag på en telefon i häktet.
Först telefon. Sen någon att ha telefonsex med.
Helst två.
Helst två. Helst på åklagarmyndigheten.
Och så
jag kan ju tänka att
det.
Folk liksom skakade på huvudet när han
en
berättade om sin plan.
En sån Jönsson-ligan plan. Jag behöver en legobil, en semla och en telefon.
Två kåta sekreterare. Det är allt
men
jag behöver.
Jag ringde dem och alltså började ha telefonsex och de bara, va? Vad snackar de? Nej, men gäller det till någon annan.
Då gäller...
Så tar jag med byxorna. Ja.
Va? Vad säger du? Kan du skicka luren till ytterligare någon? Nej.
när den planen sägs, då gäller det att vara snabb och räcka upp handen och säga att jag kan fixa Lego-bilen. Så på Vanheden fixa
två konservburkar och björntråd.
Hur som helst i alla fall så slutar med att hon att eftersom det här faller ihop så gör hon en förlikning då. Mm. För de har ju fortfarande jättemycket bevis på att hon har mördat folk.
Jaha.
Så hon får 20 års fängelse för de här morden. Annars hade det antagligen lett liksom till dubbla livstidsstraff. Liksom.
Ah, okay.
I fängelset har hon det både bra och dåligt. Dåligt för att hon får en hjärtattack 2002.
Hmm.
Men det gör också att hon släpptes till tidigare 2004. Då blir hon alltså släppt och så blir hon deporterad tillbaks till Medellin.
Okej. Men är hon 70 år någonting då? Eller?
Ja, vad är hon? Alltså 2004, hon är född 43.
Jaha, 43.
Ja, då är hon 61 då.
61 är hon. Mm. Och där lever hon i lugnan ro.
Huh.
Har det lugnat sig där nu?
Ja, tydligen. Hon kommer alltså...
Det är ingen som är sur på henne där.
Ingen är sur i en väldigt massa år i alla fall.
Uh-huh.
För den 3 september 2012 så köper hon kött.
Alltså en middag? Eller?
Hela det här som jag ska läsa nu är förvånansvärt detaljerat jämfört med resten av artikeln på Wikipedia.
Okej. Okay. Du köper
lite senare. Så lättare
hon är 69 år gammal nu då.
69 år gammal.
Ska köpa kött.
Den 3 september 2012 så köper hon kött.
Mm. Medium rare.
För $150.
En bit kött det.
Från Cardiso Butcher Shop. Mm. Så ligger på hörnet av 29:e gatan i Medellin.
I Medellin. Men jag tänker mig att kött är ganska billigt där.
Du tycker du äter ganska mycket fint kött?
Det är ganska mycket fint kött. Ja, men hon köpte för $1,000. Mm. Det är kanske många som ska vara med.
Och där och då blir hon skjuten i huvudet och i axeln. Mm. Av en motorcyklist som kommit in i affären.
Ja. Mm. Och då dör hon då antar jag.
Hon dör av då. Inte av axelskadan.
Okej.
Okay. Utan det är huvudvärken som tar henne. Man brukar ju säga det.
Väldigt ont gör det.
Ja. Blir förgiftad.
Och där slutar historien om den här förfärliga kvinna. Hon började sitt liv med ett skjutet barn. Och hon slutar.
Och så blir hon skjuten som
att hon blir mördad tant. Som en köttkonsumtions.
Det hade varit ännu bättre om det var ett barn som sköt henne.
Ja, ja det hade varit mycket, mycket bättre. Ännu bättre om det varit samma barn.
Ja, det hade varit omöjligt.
Du har verkligen cirkeln.
Kommer du ihåg du sköt ihjäl mig för 65 år sedan?
Knappt.
Nu har jag äntligen
jag minns
läkt.
Att jag kidnappade dig. Och jag minns att jag försökte få ta på en lösensumma.
Ja, men jag minns att du dödade mig. Det var jag minns.
Okej, men det som var, de påstod att det var en av hennes typiska grejer var just att låta liksom, motorcyklister åka runt och spraya folk. Okay. Så där var det lite cirkeln.
Men detta var ändå för gammal ost.
Det här måste ha varit för gammal ost. Men gammal ost som de inte hade tänkt på under alla fall, vad då blir det?
Att hon kunde gå runt och tänka så här, det finns nog ingen gammal ost.
Nej,
här.
Jag kan inte tänka mig det.
Det måste också döda 200 personer, någon gammal ost finns.
Det skulle ha klippt alla röda trådar nu.
Det enda som skulle kunna bita mig i rumpan är väl det här med motorcyklister och eventuellt ett dött barn.
Fast det är väl så om man själv har det som sin metod. Man tänker att det är ju mitt. Det behöver jag inte.
Ja, var det Robespierre som skickades till giljotinen?
Så kanske det var.
Han bara, hallå!
Ska, vänta, nu är det helt... Okay. Ja, tänk att Zlatan ska punktmarkera någon på en hörna.
Ja.
Då tänker inte han att de ska göra någon sån taekwondo-spark på bollen. Att de ska liksom klacka den bakom huvudet.
Eller så blev hon väldigt misstänksam när hon såg när motorcykelföraren komma in, så tänkte hon, vänta lite, det här känner jag igen.
Hallå, motorcyklister äter väl inte kött? Men då var det för sent. Ni är ju vegetari!
Men gud, att det ändå, att om han, det kändes som det fanns en liten chans där att hennes liv inte skulle sluta så dramatiskt.
Mm.
För hon måste ju själv tänka lite att nu är jag en gammal tant.
Jag borde köpa, en gammal tant.
Jag ska i och för sig köpa kanske 200 kilo kött.
Hon har varit en gammal tant där i 8 år. Man kan ju tänka sig att hon börjar tro så här, nu är det nog ganska lugnt.
Ja, lite också saker man gjort. Då hon suttit inne för 15 år sedan 20 år till.
Ja.
Tänker man, går man runt hela tiden och tänker på saker man gjorde 30 år tidigare?
Tänker, undrar hur många sådana hon var med om. Du ska vara med på den här ekan ut på sjön.
Okay. Så dum är inte.
Men när hon, och sen kommer hon tillbaka bara, shit, jag klarade ekan.
Men här, Grisinda,
nu ska
jag åka
bil och du ska sitta i framsätet. Och jag har en pianotråd här bak. Och så klarar hon det. Och sen så kom den här motorcykelföraren och tänkte, nu är det lugnt.
Grisilda, kan inte du vara gullig och poppa ner till köttbutiken på hörnet av 29:e gatan och köpa kött för $150? Absolut. På vägen dit bara, bad inte jag två maffiabossar att springa ner till The Mall och köpa cig?
Men man vet inte, detta var hennes, det var inte hennes egna då som vände sig mot henne.
Nej, det var väl någon med Medellin-kartellen såklart. Men det kanske var det Ococha eller vad det hette.
Ja, eller Escobar då.
Du, det här var mycket gediget bra, Jonathan.
Ja, tack. Så det här var det om Griselda Blanco, den svarta änkan. Eller som hon framförallt är känd som, La Dama de la Mafia.
Men med det tycker jag att... Det känns inte som det mest i ögonfallande var att hon blev änka tidigt.
Nej, men det var väl där att hon påstod att hon skar halsen av dem hon hade legat med.
Just det. Hon är ju svarta änkan då för att hon själv såg till att bli änka.
Ja. Och så.
Men hon det var tycker liksom... jag är nästan fel att det är samma ord.
Ja.
För en som har så här blivit av, liksom fått förlorat sin man.
Ja, precis.
Och en som liksom dödat sin man. De är båda änkor.
Jag är också änka. Ja. Jo, på ett sätt är det ju det. Ja, det är, men det är ju framförallt mördare, va?
Att hon kommer in på
det.
Ska
vi göra så här då? Ska vi säga att jag är en svart änka?
Fast helst...
Ja, men...
Du får ändå inte vara med i vår änkeförening.
Ja, som är mest
föräldralös barn. Jaha, vadå då?
Ja,
jag sköt dem.
Ja.
Men då har inte du rätt att sitta här och böla på stora bölardagen för alla föräldrar.
Det är som när är det i Curb Your Enthusiasm där Funkhauser börjar kalla sig föräldralös. Han är 60 hans föräldrar. Att ingen tycker han borde få.
Men kan jag vara ett svart föräldralös barn? Fast du är inte det heller.
Nej, jag tycker inte man är änka om man själv har mördat.
Nej, nej, det har du kanske rätt i.
Det känns fel mot änkorna.
Ja.
Var det allt eller?
Ja,
det är en ton och not att gå ut på. Va?
Ja.
Men det var mycket intressant. Det var, så här nära har vi aldrig varit att vara en true crime-podd.
Nej.
Och det är ju en populärare genre än kvinnohistoria.
Just, men hon var ju också, grejen var att det ska vara lite positiva kvinnoporträtt kanske. Lucy som var den första människan.
Om hon
eller
var det.
Den som var minst apa.
Den sista apan.
Den sista apan. Last Monkey. Missa inte filmen The Last Monkey och den fantastiska Lucy. Men det var med att hon var lite, att hon var liksom, hon var väl den enda kvinnliga då. Det var det inte, det fanns fler faktiskt. En mördare till exempel. Hon vet hon.
Men jag vill läsa den science fiction romanen om den sista apan. Alla andra har blivit människor. Det är en apa kvar. Och nu gäller det att klara sig. Det gäller att inte sticka ut.
Kan du ta, Lucy, kan du ta verktygen borta? Verktyg? Nu då? Jag kan inte använda verktyg. Men du är verkligen den sista apan, Lucy.
Det dyker upp kaféer och hon bara, espresso.
Tala som man förstår. Mina stämband är ihopväxta. De har inte separerat ännu. Oh, the last monkey.
Man vill inte att podden ska ta slut riktigt, va?
Nej, man vill vara kvar i hörstorivärlden. Kvinnovärlden.
Kolla, bara det mötet med när The Last Monkey och The First Human.
De är nästan samma.
Vi är nästan samma. Ja, fast du, Lucy. Det är ganska jävla många stora skillnader mellan dig och mig. Bara så du vet det. Vi är släkt! Ja, långt håll nu. Långt håll.
Jag kan inte hitta någon pojkvän längre.
Nej, jag tror fan det.
Det är det. Det ska inte vara en science fiction. Det ska vara en bara sån helt vanlig Amanda Romare-bok. Ja. Fast det är den sista apan. Varför hon inte kan ha så himla svårt att träffa en kille.
Jag fattar inte varför min kusin Lucy aldrig hittar någon. Men är hon luktar hon illa?
Ja.
Ja, jo. Men framförallt är det att hon är en apa.
Nej, det är att killarna spelar dataspel hela tiden.
Det är bara kanske män.
Ska vi skylla på männen i det här fallet?
Ja, männen säger så. Det här var fan med sista apan.
Ska vi gifta oss nu? Ja, du vet, Lucy, vi gifter oss den dagen du kan fucking gå upprätt. Ska vi säga som det?
Ni har så höga krav, ni män. Det är bara hitta någon och så håller man fast vid
jag
en.
Jag bara kunna ha dig någorlunda i ögonhöjd.
Men fan, det var mycket bra idéer för hur vi ska göra Della Her Story större. Mm. Vi gör det mer till true crime och mer till Amanda Romare-böcker.
Ja. Just det. Det är så vi ska göra.
Det är hösten 2022.
Ja, precis. Nu blir det ju mest som att Griselda var en liten avstick till
det var den felande
hela den här grejen med The Last Monkey. Fan, vilken bra film.
Oh, The Last Monkey. Ja. Detta
har något att se fram emot i höst allihopa. Mm. Della Her Story kommer alltså utvecklas till något mycket bättre och mycket populärare.
Ja, framförallt populärare.
Mm, framförallt det.
Vi säger så. Tack Jonathan Unge för att du lär oss. Mm.